Varmt välkomna till Catellas telefonkonferens. Idag är det Mikael Wickbom som pratar och med mig har jag Jonas Wikström. Varmt välkommen.
Hej.
Vi ska diskutera igenom den fond som du förvaltar, Jonas. Det är då Catella Nordic
Long Short Equity.
Long Short Equity. Och som namnet säger, fokus på nordiska aktier. Och jag tänkte också att vi skulle diskutera lite runt omkring vad som sker i marknaden naturligtvis då. Och så öppnar vi upp för frågor i slutet då. Den här fonden drog igång för lite drygt 3 år sedan i december 2010. Och ni fick en rivstart första året med positiv avkastning i en negativ marknad. Och sen så har det då varit lite vacklande i resultatet och så har det i år igen en fantastisk uppgång, runt 9%. Kan du berätta någonting om vad ni har gjort nu senare tid i fonden?
Ja, i mitten på förra året så blev jag ju ensam ansvarig för fonden. Det bestämdes här på Catella att egentligen som en direkt konsekvens av att avkastningen inte hade varit riktigt tillfredsställande att jag skulle förvalta den själv. Och det i sig innebar inga förändringar vad det gällde fondens sätt att förvaltas eller fondens strategi eller någonting sånt. Men det innebar var att jag tog 100% ansvar för riskmandatet. Jag behövde inte kompromissa med någon annan i termer av vilka risker som jag kunde ta och hur jag allokerade eller fördelade riskmandatet. Och eftersom det här är en UCITS-fond så har den ett ganska snävt riskmandat. Och hörnpelaren i det riskmandatet är det som heter 5-10-40. Och det tänkte jag förklara så att...
Ja, det där tror jag det är ganska bra för de flesta lyssnare att förstå lite bättre regelverket som du styrs av i fonden.
Ja, jag får ta långa och korta positioner i nordiska aktier och aktierrelaterade instrument. All den här fondens risk i stort sett tas i aktier och i aktierrelaterade instrument. I alla långkortfonder så är pengar eller cash en residual. Och det måste jag placera någonstans. Men det gör jag i papper med väldigt korta löptider och låg risk. Och det är inte där jag vare sig tjänar eller förlorar pengar i den här fonden, utan det gör jag i aktiemarknaden och i aktiemarknadsrelaterade instrument. Och sen tillbaka till det här med 5-10-40 regler. 10, det står för att ingen position i den här fonden får vara större än 10%. Eller rättare sagt, den måste vara mindre än 10%. 540 betyder att positioner som är större än 5% får inte tillsammans utgöra mer än 40%. Och det innebär alltså att om jag har 4 stycken positioner som vardera är 9%, då är de tillsammans 36%. Då kan jag inte ha någon annan position i fonden som är större än 5%. Jag skulle kunna ha 6 stycken 6% positioner. 6 gånger 6 är 36. Det skulle också fungera. Men vad jag har valt att göra är att i största möjliga mån ha positioner som är uppemot riskmandatet. Så att jag försöker ha några positioner där jag har så hög övertygelse eller conviction jag kan ha som är uppemot 10%. Det innebär att jag kan ha 3-4 positioner som är så stora och resten då mindre än 5%.
Och det gäller då både långa och korta innehav då?
Precis. Så att det spelar ingen roll att jag är lång några och kort några, utan de räknas precis lika mycket i det här riskmandatet.
Ska vi bara förtydliga så att alla är helt säkert med. En kort innehav i fonden då. Du ligger lång för att du tror på uppgång i en aktie och du ligger kort.
I aktier där jag tror på nedgång. För att göra det väldigt enkelt. Det man traditionellt sett kallar att blanka aktier. Problem med Nuseeds fond är att blankning, för att krångla till det här ytterligare lite, är att blankning inte är tillåtet. Men den exponeringen skapar man genom en CFD. Ett contract for difference. Det är helt okomplicerat, det är inte ett dugg exotiskt. Det fungerar ungefär som en termin.
Men effekten blir så som om du hade lånat in en aktie, sålt av den och hoppas på att kursen går ner så att du kan köpa tillbaka den.
Det har precis samma effekt.
Ja. Då har du ett regelverk som gör att du då, kan just ha en begränsad mängd större innehav i fonden kontra en helt fri fond då, som skulle kunna ha större andel i enskilda innehav. Vad har du gjort sen sommaren då, förra året, när du tog över ensamt ansvar i fonden?
Ja, då har jag som sagt, jag har dragit isär positionerna. Så de aktierna där jag har haft hög övertygelse och gjort väldigt mycket arbete och sett stor potential i, de har jag dragit upp emot taket på det här riskmandatet. Så jag har ett antal och har haft ett antal positioner som ligger uppe mot taket på det här. Och det innebär att så fort de går upp så tvingas jag sälja lite grann. Givetvis förutsatt att de går upp. Men det här har varit väldigt lyckosamt. De positionerna som jag då har haft väldigt stor exponering i har haft en, försiktigt sagt, helt makalös utveckling.
Kan du bara nämna snabbt vilka några innehav så kommer vi tillbaka till dem?
Ja, de aktier som jag har pratat om de senaste, för de av er som har lyssnat tidigare kommer känna igen de här namnen. Men de största bidragsgivarna under 2014 i nämnd ordning Micronic, Medivir, Rautaruki och SSAB. Och jag har haft alla de där aktierna minst 12 månader. Och de har alla gått väldigt, väldigt, väldigt bra.
Och när man då får en sån här stark uppgång i det och du har en begränsad mängd, du kan ligga, du måste till och med sälja av lite därför att värdeökningen gör att du kommer upp över gränsvärden. Alltså du måste minska innehållet. Gör det att du känner att du måste tvångsälja något temporärt för att det har gått så mycket och du måste hitta en annan kandidat?
Ja, det är en bra fråga. Varför tar jag positioner och varför tar jag bort positioner? Jag tar ju positioner, långa eller korta, därför jag ser en värdepotential, antingen uppåt eller neråt. Och av samma anledning tar jag bort positioner, helt enkelt, när jag inte längre ser värdepotential. Det är den ena anledningen till att jag tar bort en position. Och den andra anledningen är att jag har gjort fel. Jag har brustit i min analys, jag har missat någon faktor och jag förlorar pengar. Och det är jag inte särskilt förtjust i. Och då försöker jag ta bort positionerna. Och då är det så här att om jag har positioner som ligger över 5 men under 10% och då i anspråkstar mitt riskmandat, då gäller det att jag fortfarande ser så stor potential i dem att ingen annan platsar där. Och den dagen jag anser att någon annan position har en större värdepotential, givetvis också kopplat till den risken och den övertygelse jag har, så skulle de byta plats. Men att bara ta bort en position för att den går upp, det gör jag inte.
Men det kan du trada i den under tiden, så att säga. Du tycker att det har gått så mycket kortsiktigt och då det mest sannolikt kommer en rekyl.
Ja, du kan ju faktiskt säga att det här att den slår i sitt risktak när den börjar komma upp emot 10%, då får jag ju konsekvent sälja av. Det gör ju att om den då går ner så har jag faktiskt utrymme att köpa aktier.
Ja.
Och i en position som Micronic som jag nämnde, som är upp dryga 50% hittills i år, så har jag fått sälja av i stort sett, om inte varje dag så varje vecka i varje fall.
Mm.
Och till antalet aktier så är det betydligt färre idag än vad det var i ingången av året, även om positionen i procentuella termer är lika stor.
Berätta något kort om varför har du valt Micronic då? Det är ju lite intressant att höra.
Ja, det var aktier, det går ju tillbaka säg, två år i tiden som jag identifierade Micronic och började köpa aktier. Och idag kan jag konstatera att det nog delvis var rätt, men det tog ett tag innan jag fick betalt för positionen. För den låg och vaskade lite fram och tillbaka. Men det finns två affärsområden i Mycronic. Ett där man gör, och jag ska försöka att inte göra det här för komplicerat för att det är ett ganska högteknologiskt bolag. Men det ena så gör man maskiner för tillverkning av kretskort. Och i det andra affärsområdet så gör man maskritare som används när man sedan tillverkar bildskärmar. Och jag ansåg att dels så fanns det en ganska hygglig sannolikhet för att förutsättningarna för de här två affärsområdena skulle förbättras. Jag ansåg att det fanns en kraftigt underuppskattad i fel ord, men missupplevd servicedel som marknaden egentligen inte åsatte något värde överhuvudtaget. Som då är en kudde i cyklikaliteten från de här två affärsområdena. Men sen det sista och det absolut viktigaste. Bolaget hade när den här fonden började köpa aktier ett börsvärde på 1100 miljoner kronor. Och en kassa på någonstans mellan 550 och 600. Och den tyckte jag att det fanns goda förutsättningar för att man skulle börja skifta ut av kapitalstrukturen när det här bolaget skulle förändras. Och nu har man beslutat att dela ut 2,5 krona per aktie i ett första steg då under sommaren. Men jag tror att det finns väldigt tydliga förutsättningar att det kommer att skiftas ut mycket kapital även nästa och nästnästa år. Lite beroende på vad kassaflödet i bolaget blir under innevarande år. Men det är jag ganska optimistisk till. Så att jag tyckte att man fick ett väldigt stort skydd på nedsidan. Samtidigt som om jag hade rätt i att det skulle bli en förbättrad marknad för Mycronic så fanns det en stor värdepotential. Och sånt gillar jag. Aktier med skyddad nedsida och stor värdepotential. Det är inte så ofta man ser, men sånt tycker jag om. Och då tillåter jag mig också att vänta till dess att den värdepotentialen realiseras. Och det hade jag nog kunnat vänta ganska länge med. Förutsatt att jag inte blev bevisad att jag hade fel i mitt grundcase.
Men som jag förstår det så ligger du kvar med innehavet trots uppgången den senaste året kan vi väl säga.
Ja, det gör jag. Jag ser fortfarande en stor värdepotential.
Mm. Och den här möjligheten att öka utdelning. Och...
Absolut.
Ska vi ta bara kort den övergripande bilden då av marknaden? Tror du på fortsatt aktieuppgång eller upplever du aktier dyra i dagsläget? Mm.
Jag, och det kanske ligger lite i karaktären av en absolut avkastare att jag alltid är lite försiktig till marknaden. Men de senaste 2-2,5 åren så har vi haft kraftigt stigande kurser på börsen. Vi har haft fallande vinstestimat i 24 månader. Och jag har sagt flera gånger att så kan man inte hålla på hur länge som helst. Förr eller senare så måste vi börja peta upp vinsterna eller peta ner kurserna. Samtidigt har jag en enorm ödmjukhet inför att börsen går upp. Och så länge den gör det så går börsen upp. Pengar är extremt billigt och det är svårt att hitta.
Du menar det flödesdrivet?
Ja, det är väldigt flödesdrivet och det är svårt att hitta alternativ och riskpremierna kommer ner. Så att det kan låta konstigt, men så länge börsen går upp så går den upp. Och då får man spela det på det sättet.
Men vi har ju pratat tidigare om att det krävs när vinsterna kommer i bolagen. Och just nu är det ju rapportsäsong då, så det kommer en hel del rapporter. Det verkar som verkstads lite en del, men annars är det blandade utfall utav det som kommit hittills, eller?
Ja, om man ska hitta någon slags röd tråd, även om jag tycker att det är svårt att göra det. Det är väldigt spretiga rapporter. Men om man ska hitta någon röd tråd så är det väl precis som du säger. Verkstad sliter lite grann. Det är där vi kanske tydligast har sett besvikelserna. Men annars så är det spretigt. Vissa är bra och vissa är dåliga. Och det är relativt stora rörelser på rapporterna åt olika håll.
Mm. Och då blir det ju stockpickingen då. I synnerhet här en möjlighet att kunna då satsa både på långt och kort då. Berätta något mer, du nämnde då dina positioner, men berätta någonting mer om andra innehav än Mycronic då,
ja,
som du har valt.
Jag skulle kunna bara på korta sidan så har jag, för de som lyssnar och läser det månadsbrevet som jag skriver, så har jag sedan ett antal månader någon gång före årsskiftet skrivit att jag är accelererande försiktig vad det gäller blanka aktier. Och det kan låta lite motsägelsefullt när jag i samma mening säger att jag tycker att värderingen blir mer och mer stretchad. Men förklaringen till det var att jag såg att när pengar är så billigt, företag brottas med för låg organisk tillväxt och för låg vinsttillväxt, då blir man pressad och då börjar man göra saker. Och då börjar de här strukturaffärerna ta fart. Vi såg en enorm acceleration av börsintroduktioner i inledningen av året. Och sen på något vis, den andra sidan av det myntet är ju att företagen börjar titta på strukturaffärer. Och nu har vi ju sett ett antal bud eller budliknande situationer i typ Meda, AstraZeneca, SSAB, Rautaruukki, Scania med mera.
Innehåll som har varit väldigt bra för Catellen som helhet.
Ja, men och det gör att då får man vara jäkligt vaksam när man blankar aktier. Jag brukar säga att det är en dålig strategi att försöka köpa uppköpskandidater, för att det är så stokastiskt om du träffar rätt eller inte. Men om du vänder på det så kan det vara klokt eller försiktigt att fundera både en och två gånger om de aktierna du blankar skulle kunna vara uppköpsobjekt. Och just nu känns det som att nästan vad som helst kan vara ett uppköpsobjekt. Och då får man vara väldigt försiktig. Så då har jag i större utsträckning än normalt skapat den korta sidan via indexterminer och indexoptioner och enskilda aktieoptioner eller säljoptioner på enskilda aktier snarare än aktierna själva.
Finns det risker att du råkar blanka en uppköpskandidat?
Ja, och det är klart att varje gång man blankar en aktie så riskar man det, förr eller senare kan väl det hända. Men det är ett övervägande eller beaktande som jag tar rätt allvarligt på för närvarande.
Och det här är drivet utav lågt ränteläge och starka balansräkningar i företagen?
Lågt ränteläge, starka balansräkningar, men också tror jag det jag nämnde, att företagen ser sig pressade att göra någonting för att driva sin tillväxt. Och att vi egentligen, det har varit ganska passivt på den fronten i stort sett sedan finanskrisen, och företagsaffärer som allting annat går i cykler, och just nu är det väldigt, väldigt hett. Den sektorn som i särklass heter att är ju farmasektorn, både i Sverige, Norden och internationellt. Där verkar vad som helst kunna hända.
I DI-TV som du var med nyligen så var det ganska stygg mot Ericsson. Då var det ju berättad där.
Ja, Ericsson betraktas ju för det första en folkaktie, för andra betraktas det som en tillväxtaktie. Men jag tycker det är intressant när man skärskådar Ericsson. Ericsson har sedan 2004 spenderat 95 miljarder på företagsförvärv. Och de har tagit 45 miljarder under samma tidsperiod i omstruktureringskostnader. Och lite varslöst och lite grovt så har de i stort sett samma omsättning idag 10 år senare och resultat som de hade då. Det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt att se på det är att kul att jämföra Telia med Ericsson. De fem senaste åren så har både Telia och Ericsson i stort sett tjänat 4 kronor per aktie. Men Telia har en direktavkastning under den perioden som har legat i spannet mellan 5,5 och 7,5%. Och Ericsson har en direktavkastning som har legat i spannet knappa 3 till knappa 4%. Ericsson handlas på P21 och Telia handlas på P11. Jag säger inte, konklusionen är inte att man ska köpa Telia för det, men Ericsson är långt ifrån billigt.
Lite högt värderat, och självaktigen har det som är en av de större blankningskandidaten också i portföljen.
Ja, som också har varit väldigt lyckosam.
I övrigt så har du då på stort långt innehav Rautaruukki, och där var det också en fusions aktivitet för inte så länge sedan.
Ja, jag har faktiskt både Rautaruukki och SSAB. Och det var positioner som jag tog på i under första, andra kvartalet förra året. Och det jag tyckte var spännande var att de här företagen inte förlorade pengar trots ett kapacitetsutnyttjande i Rautaruukis fall som låg under 70%. Och när jag köpte SSAB så var det 24 analytiker som följde SSAB och samtliga hade negativa rekommendationer och den handlades under 0,5 av sitt bokvärde. Sen så kom den här budet från SSAB på Rautaruukki som ju var väldigt lyckosamt för fondandelsägarna i NLS. Och det är ett exempel på en sån här affär. Trots att jag låg väldigt nära både SSAB och Rautaruukki så hade jag ingen uppfattning om att den här affären skulle komma att ske nu. Det har spekulerats om den i 10 år. Så tillvida var den inte oväntad. Men att den helt plötsligt kom nu var ingen som hade räknat med. Och det visar sig att de har hållit på att förhandla om den i 1,5 år. Och det intressanta är nu att nu börjar fundamenta gradvis förbättras för de här stålbolagen. Om man pratar SSAB så har den amerikanska marknaden sett relativt okej ut senaste kvartalen. Men Europa har varit en katastrof. Men nu börjar man få små bitar av information som visar på att vi kanske har sett botten i Europa. Och då finns det, skulle det visa sig att det stämmer, så finns det en betydande värdepotential. Sen när man har slagit ihop SSAB och Rautaruukki, om vi antar att den affären går igenom, som jag tror måste vara någon slags grundantagande, någonting annat skulle göra mig väldigt förvånad, så finns det betydande kostnadssynergier. Och de kostnadssynergierna är både SSAB och Rautaruukki rätt öppna med. Det man absolut inte pratar om är intäktssynergier. Men på något vis är det ganska självklart. Rautaruukis värsta konkurrent i sin hemmamarknad, nämligen Finland, är SSAB. Och SSABs värsta konkurrent i Sverige är Rautaruukki. Om det blir ett och samma bolag så är det klart att man någonstans kan ta ut någon liten procentenhet i bättre pris.
Men annars är det inte konkurrenten med den kinesiska som har varit rätt tufft också då, eller?
Kanske inte på deras nischstål, men det har ju lett till att det har varit ett överutbud av stål totalt sett globalt. Och kanske framförallt nere i syd- och centraleuropa.
Du tror ju också på Medivir. Då kan du bara nämna något kort om bolaget för en känsla?
Ja, Medivir är ett biotechbolag. Och biotechbolag skulle jag normalt sett säga är lite för binära för att investera i de här rena forskningsbolaget. Men Medivir har haft en produkt utlicensierad till ett av världens största läkemedelsbolag som heter Johnson & Johnson, eller ett dotterbolag till dem som heter Janssen Pharmaceuticals, som på forskningsstadiet heter Cimeprivir och används för behandling av hepatit C som är en av vår tids stora sjukdomar. Som i slutändan leder till att levern pajar ihop och man i slutändan dör. Och det finns en enorm mängd hepatit C-sjuka människor. Och de allra flesta vet inte om det för att det tar mellan 20-40 år innan man märker någonting. Man räknar med att bara i Norden att det skulle finnas uppemot 135 000 hepatit C-sjuka människor. Och den siffran ökar med ungefär 6 000 per år. Och borta i Asien finns det, det finns siffror på tiotals miljoner. Och det här preparatet Cimeprivir har blivit godkänt i USA och säljer som tusan. Det är godkänt i Kanada, det är godkänt i Japan, det är godkänt i Ryssland. Och det kommer inom kort att bli godkänt i hela Europa. Och det har lett till att det här lilla bolaget Medivir som har ett börsvärde på ungefär 3,5 miljard får våldsamt stora royaltyströmmar ifrån Johnson & Johnson. Under första kvartalet var royaltyströmmarna 165 miljoner kronor. Jag tror att under andra kvartalet kan den siffran vara uppemot dubbelt så hög. Så det skulle innebära att de får in ungefär en halv miljard första halvåret. Utvecklingen av mediciner för behandling av hepatit C går väldigt fort. Redan mot slutet av det här året kommer nästa generations mediciner. Och då anledningen till att aktien inte står högre är att man tror att Cimeprivir eller Olysio som det nu heter när det säljs som läkemedel i USA, försäljningen av det kommer att klinga av och falla radikalt eller kraftigt under andra halvåret. Jag tror att Johnson & Johnson är så dedikerade att hitta kombinationsbehandlingar med Olysio och Cimeprivir. Man kommer att lösa det här och man kommer att fortsätta sälja det här preparatet in i 15, 16 och 17. Och jag tror att royaltyströmmarna under den här tidsperioden vida kommer att överstiga börsvärdet. Dessutom så tror jag att det borde finnas en hygglig chans att Johnson & Johnson köper Medivir för att slippa betala de här royaltyströmmarna. Med det sagt så äger jag inte aktier därför att jag tror att de ska bli uppköpta. Utan jag gör det här därför att jag tror på kraftiga kassaflöden. Men den möjligheten finns.
Din beskrivning av bolaget och andra innehav, så som förvaltare låter som du har ändå en liten tilt utav en, kan vi säga, i botten en value-tänk i syn på företag när du identifierar företag.
Ja, absolut. Jag är väldigt värdedriven i mina investeringar. Jag har relativt svårt att köpa våldsamt dyra aktier. Det passar inte min investeringsfilosofi. Jag vill gärna ha stöd av kassaflöden eller balansräkningar eller någonting sånt. Inte alltid, men jag ser väldigt gärna det. Med det jag har sagt om cykeln och värdering av aktier rent generellt så försöker jag nog... Det är väldigt case-specifika orsaker till varför jag köper de här aktierna. Jag har liksom inte köpt marknaden och hoppas på någon slags marknadsutveckling, utan varje aktie tenderar att stå väldigt mycket på sina egna meriter.
En egen avslutande fråga där innan vi öppnar för frågor från publiken. Då har vi haft börsuppgång. Vi har haft stark uppgång i din fond och innehav som du har, 9% i år. Och vi har lite oro i Ukraina, vi har rapporter med blandade utfall. Och då kommer 10 000 kronorsfrågan, kan det här driva på i utveckling under året? Då? Du har ju nästan uppnått en hel årsavkastning.
Ja, det är också en bra fråga. För vi har ett avkastningsmål på den här fonden som är uppemot hög ensiffrig avkastning. Och det har vi nog faktiskt passerat. Och kopplat till standardavvikelsen på den här fonden som har legat i spannet 6, 7, 8% så är det riktigt hyggligt. Men jag får nog säga att jag tycker fortfarande att det finns stor potential, därför jag ser så stor potential i mina innehav i några av de cases som jag är väldigt nära. Och jag kan ju ha fel i den bedömningen, men jag har ju kvar dem, så att jag tror ju fortfarande det. Och det fortsätter att ticka på rätt hygglig avkastning. Och vad jag tycker är väldigt roligt är att den har varit väldigt frånkopplad marknadsutvecklingen. Några av fondens bästa dagar i år har varit neddagar på börsen och den har väldigt låg eller ingen korrelation med marknadsutvecklingen. Och det passar mig.
Härligt. Du, jag öppnar för frågor till alla er. Och så på mikrofonen.